Välkommen till Atompodden. Atompodden handlar om kärnkraften och kärnkraftens arv. Från drift till slutförvar av det använda kärnbränslet. Det handlar om ansvar i tusentals år. Jag heter Katarina Malmer. Nu tar frågan om slutförvaret av kärnkraftsavfall en ny vändning. Efter decennier av forskning ger miljöministern besked. Det handlar om ett ja eller ett nej till den så kallade KBS-3-metoden, där avfallet ska förvaras i kopparkapslar 500 meter ner i urberget i 100 000 år. Kärnavfallsbolaget SKB har genomfört så kallade LOT-försök, långtidstester som ska likna det föreslagna slutförvaret med olika komponenter nedgrävda i marken. Men en av de mest respekterade forskarna, professor Christoffer Leijgraf, menar att många frågor återstår och mer forskning behövs. Han har följt frågan om slutförvaret ända sedan 70-talet.
Ja, jag heter Christoffer Leijgraf och har varit professor på KTH i korrosionslära i 30 år ungefär. Numera är jag emeritus, som det heter, det vill säga jag är pensionerad professor men fortfarande aktiv.
Du har haft mycket fokus på det som handlar om slutförvaret av det högaktiva avfallet från kärnkraften.
Ja, det stämmer det.
Och hur ser din analys ut där?
Ja, om vi nu tänker hur det ser ut inför det här beslutet som ska komma. Det finns ju, jag är ju forskare, men jag förstår att det finns ju andra betraktelsesätt också. Det finns ett politiskt. Och då kan man ju se det hela som att den här frågan har ju nötts och blötts i decennier och ändå är forskare oeniga. Och det är märkligt eftersom så miljarder har ju lagts ner i forskningspengar. Och det har ju blivit mer och mer prestige också i det hela. Man kan ju också se en otålighet hos politiker och en del företag och även myndigheter. Och i det läget så står alltså miljöministern inför ett beslut som är mer eller mindre framtvingat av andra partier, som jag har uppfattat i alla fall. Och att inte säga ja till ett slutförvar i Forsmark, det skulle kräva ett oerhört stort politiskt mod. Men man kan ju också tänka sig att miljöministern beslutar ett ja med vissa bivillkor, exempelvis om mer forskning kring oklara frågor för att försöka ha ryggen lite mer fri. Men sen kan man ju se det här vetenskapligt, och det är egentligen mitt sätt att se det på. Och då kan man ju lugnt konstatera att det råder stor oenighet, som jag sa tidigare, trots all forskning. SKB, Svensk kärnbränslehantering, har initierat mängder med undersökningar. Och de har också gjort minst 4 så kallade prototypförsök. Där alltså syftet är att se hur väl koppar fungerar under slutförvarsliknande miljöer. Och det man kan slå fast är att i samtliga fall har kopparkorrosionen visat sig vara minst en faktor 1000 högre än den som SKB egentligen förutsätter ska gälla i slutförvaret. Och då måste vi föra in lite enheter här. I SKBs analyser så förutsätter man att koppar inte ska korrodera mer än 1 nanometer per år. Och det betyder alltså 1 miljondels millimeter. Det är ofattbart lite. Men i verkligheten har det visat sig att korrosionen är mycket högre.
Mark- och miljödomstolen har ju haft synpunkter på den här kopparkapseln. Och trots det så hävdar ju SKB att alla experter har godkänt det här. Det är bara för regeringen att säga ja nu. Så att men Mark- och miljödomstolen hade en annan uppfattning. Och där var du med på förhandlingarna, vad jag förstår.
Ja, det är riktigt. Det var alltså en jättestor rättegång hösten 2017. Och den pågick i veckor, där mark- och miljödomstolen efter alla förhandlingar, utlåtande av experter och granskning av hela konceptet summerade sin syn baserat på, och det blev en 500 sidor lång rapport. Och slutsatsen blev att det fortfarande förelåg osäkerheter om kapselns skyddsförmåga. Och det var framförallt fem korrosionseffekter där man hade invändningar. Och det var precis de effekterna som vi själva, vi forskare på KTH, hade lagt fram under domstolsförhandlingarna. Jag kan ta som ett exempel. En av oklarheterna gällde ju då strålningens inverkan. Och vad SKB då gjorde för att försöka belysa frågan än mer var att man studerade koppar som hade utsatts för strålning. Men det var inte det som domstolen hade ifrågasatt, utan det var ju strålning i kombination med en vätska som kopparn också ska utsättas för. Och sådana studier gjorde man inte. Och därigenom så är ju fortfarande den delfrågan oklar. Och jag kan, utan vara långrande, man kan konstatera att det gäller samma sak med de övriga frågorna också som domstolen tog upp.
Har du följt de försöken också?
Ja, tyvärr så har möjligheten att följa dem varit väldigt begränsade. Men vi har tagit del av en rapport på senare tid där analyser har gjorts av delar av det här kopparmaterialet som varit utsatt för de här 20 långa lotförsöken. Och då har SKBs bedömning, den som vi ser det, den är gjord på ganska grova, med ganska grova mätmetoder där det är stora osäkerheter. Man har till exempel inte kunnat se förekomsten av lokala angrepp, utan det har varit mera som en allmän korrosion, det vi har kunnat se. Och dessutom har man inte visat några resultat från den del av kopparn som har varit utsatt för de högsta temperaturerna, där man kan tänka sig att korrosionshastigheten varit allt för den högsta. Och det tycker vi är anmärkningsvärt. Likväl så har ju korrosionen varit ganska omfattande. Och vi tycker då att det här är med det underlag vi har, så tycker vi att det här är oroande. Medan SKB tycker att det är inte.
Men det betyder ju nästan att de 100 000 år som de här kopparkapslarna måste hålla, det verkar inte rimligt.
Nej, det säger vi att det inte är. Det är inte rimligt. Och dessutom kan man ju ställa sig frågan, bortsett från de här, det vi pratar om nu, så finns det en annan, ännu större fråga. Det är den, hur kan vi överhuvudtaget tro att vi kan extrapolera fram resultat som ska gälla i 100 000 år? Vi forskare, vi är inte vana vid sånt. Vi är vana vid att hantera tidsrymder av 10 år, eller kanske 100 år. 100 år är väldigt mycket i de här sammanhangen. Och då tror att man kan, utifrån ganska korta försök, 20 år i de här sammanhangen, en kort exponering, då tror att man kan extrapolera någonting fram till 100 000, och det är ofattbart. Och det ligger långt bortom min fattningsförmåga åtminstone.
Men den expertmyndighet som regeringen litar på, det är då Strålsäkerhetsmyndigheten. Och de har sagt att det här verkar okej.
Okay. Ja, och det är en stor besvikelse tycker jag. Alltså, Strålsäkerhetsmyndigheten har framförallt på senare år varit oerhört okritisk till hela skeendet här. Och det är högst påtagligt. Man hänvisar hela tiden till SKB-material och på det viset förhåller man sig okritiskt till det hela. Man skulle kunna förvänta sig en bredare, självständig och mer en granskande myndighet. Men det har den inte alls visat några tecken på så här. Och dessutom kan man ju undra, den här myndighetens korruptionsexpert, han avgick för några år sedan som en protest mot det tänkande som man visar upp på myndigheten, det okritiska tänkandet. Det är ju fortfarande så att här lanserar man en metod utan att ha gjort ett försök med allt på plats. Med det menar jag alltså bränslestavar omgivna av kopparhöljet, bentonit, urberget, men framförallt att det hela får stråla också. Och då, sådana försök är ju inte gjorda i lotförsöken. De brister ju där. Det är ju bara gjorda försök utan strålning. Och då skulle man kunna göra ett försök under kanske 10 år. Det är ju fortfarande en ganska kort tid i förhållande till 100 000 år. Men se om man börjar märka att kopparhöljet eller någonting annat, bentoniten, inte håller måttet som det är tänkt. För allt det här sammantaget är fortfarande inte gjort.
Men de försöken som SKB nu håller fram och som Strålsäkerhetsmyndigheten säger att det verkar bra. Där finns alltså inget högaktivt avfall. Det finns ingen strålning i dem. Det är bara liksom koppar och lera och så.
Ja, visst är det så. Och det anmärkningsvärda är att Strålsäkerhetsmyndigheten som ska värna om strålningens effekter inte har reagerat på en sån sak. Det är helt obegripligt och okritiskt.
Om man är emot kärnkraft så vill man inte hitta en lösning på avfallsfrågan. Det har ju blivit så att kärnkraftsmotståndare säger nej och förespråkarna säger det är visst löst. Vad tror du om den konflikten?
Det är klart att jag hade också önskat en gång i tiden för länge sedan att man överhuvudtaget inte hade startat kärnkraft. Det hade kanske möjliggjort att man tidigare hade kommit fram till andra lösningar, kommit igång med det tidigare, exempelvis vindkraft och solkraft och annat. Men nu fördröjde man ju hela den utvecklingen med årtionden. Men nu har vi ju allt det här. Nu gäller det att göra bästa möjliga av det hela. Och då ser åtminstone jag att det bästa man kan göra det är att försöka använda bränslet igen. Man kanske inte kommer kunna använda allt bränsle och under tiden måste vi jobba vidare med att hitta det bästa konceptet för att förvara avfallet.
Vad är din inställning till kärnkraften idag?
Ja, alltså, som jag sa, min inställning har alltid varit att vi skulle aldrig ha börjat med kärnkraft. Men nu gjorde vi det. Vi hade en folkomröstning och det blev så här. Och då gäller det att hitta den bästa möjliga lösningen. Det gäller att inte vara låst i det här utan på något sätt försöka hitta den bästa möjliga lösningen. Jag skulle kunna avsluta med ett citat. Vänta, jag gjorde nämligen lite, ska säga. Det var ju så. Alltså den här tvärvetenskapliga gruppen som i slutet på 70-talet kom fram till det som sen blev KBS-3-metoden. De skrev ju i en av sina rapporter, och jag kan citera för det här är intressant. De skrev så här. Gruppen vill avslutningsvis påtala fördelen med att uppskjuta den slutliga förvaringen av avfallet i minst 30 år, gärna 100 år. Fördelarna med detta är flera. Dels avklingar aktiviteten och värmeutvecklingen från avfallet. Dels utvecklas teknik och vetenskap så att förvaringen kan utföras på ett tekniskt ekonomiskt optimalt sätt. Och då är det slut på citatet. Det här visar att man redan då var inne på att det här kanske inte var det allra bästa, men det var det bästa man kunde komma på då, med dåtidens kunskapsläge. Men man var alltså öppna för alternativ. Det anmärkningsvärda är väl att 40 år senare och fortfarande med all den forskning som har gjorts, så är man alltså fortfarande inne på precis samma grundidé. Man har inte modifierat det hela nämnvärt. Och frågan är, beror det på att det här var från början det bästa tänkbara, eller beror på att man har varit okritisk i vissa sammanhang och inte gett utrymme för alternativ, till exempel alternativ för kopparn